den 15 oktober 1997, giftskandalen vid Hallandsåsen.
Och det franska företag som tillverkar tätningsmedlet Rokagil beklagar idag de giftiga utsläppen i Hallandsåsen. Men företaget anses inte ha någon skuld till detta och betraktar det som hänt i Sverige bara som en liten episod i sin globala affärsverksamhet.
Det är det här företaget som nu får en allt större del av skulden till giftskandalen vid Hallandsåsen. Ron Polenc heter det och har sitt huvudkontor här i Paris. Det är Ron Polenc som från sin fabrik i Clamecy, 25 mil söder om Paris, har levererat medlet Rokagil som används som tätningsmedel i tunneln under Hallandsåsen och som kan ha innehållit allt för stora mängder akrylamid. Ron Polenc är världens sjunde största kemiföretag och omsätter varje år över 110 miljarder svenska kronor. Företaget har 20 fabriker i Frankrike och har dotterbolag i 145 länder, bland annat i Sverige. Företaget har 75 000 anställda över hela världen. Företagsledningen på Ron Polenc här i Paris understryker för Rapport idag att företaget har marknadsfört den här produkten med akrylamid i 20 års tid över hela världen och att det här är första gången som en allvarlig olycka har inrapporterats.
Det franska företaget Ron Polenc som tillverkar tätningsmedlet Rokagil som ju används vid tunnelbygget erkänner att man gett fel information om hur mycket giftigt akrylamid som tätningsmedlet innehåller. Samtidigt anser företaget att det i praktiken inte spelar någon roll. Tätningsmedlet skulle ändå hanteras på samma försiktiga vis. Fast nu ska faktabladet om Rokagil ändras. Det säger Muriel Crozier-Patou, talesman för Ron Polenc.
Oui, c'est vrai, et c'est quelque chose que nous allons corriger. Mais à nouveau, je répète, ça ne remet pas du tout en cause rien de ce qui concerne la nature du danger et les précautions à mettre en œuvre.
Jo, vi ska ändra på uppgifterna i produktinformationen, säger Muriel Crozier-Patou, informationsansvarig för Ron Polenc Kemis byggmateriel. I faktabladet från företaget står att tätningsmedlet Rokagil innehåller max 1,5% av cancerframkallande giftiga akrylamid. Det borde stå 3-4% enligt företaget. Samtidigt förklarar hon att varningstexterna och skyddsåtgärderna skulle varit de samma även för den nivån. Muriel Crozier-Patou säger att ansvaret vilar på den som hanterar produkten och inte på leverantören.
Nous donnons les recommandations d'usage, les précautions à respecter, que ce soit pour l'homme ou pour l'environnement. Mais en ce qui concerne la mise en œuvre du produit, là c'est vraiment la responsabilité de l'expert, c'est-à-dire de l'entrepreneur de travaux publics.
Vi ger information och talar om vad som behövs för att skydda arbetaren och för att skydda miljön. Men för hanteringen ligger ansvaret på experten, det vill säga den som använder produkten och utför arbetet, säger Muriel Crozier-Patou, Ron Polencs talesman vid det franska huvudkontoret.
16 oktober 1997.
Och kväll, vi ska börja med att berätta att giftskandalen vid tunnelbygget genom Hallandsåsen nu har lett till rena masshysterin. Ja, den varningen kommer idag från Båstads kommun. Nu drabbas det lokala näringslivet där, till exempel när ingen vågar köpa grönsaker trots att dessa har odlats långt bort från utsläppen och trots att Livsmedelsverket menar att farorna är överdrivna.
Hotellrum avbokas, konferenser avbeställs långt in på nästa år. Och odlarna får inte sälja sina varor till grossisterna trots att deras odlingar kan ligga över en mil från det drabbade området kring tunneln.
Sen har det utbrutit någon form av psykos här inom speciellt livsmedelsområdet.
På vilket vis?
Enligt uppgift så tar ju inte Ica andra emot och frukt från Bjärehalvön och grönsaker odlarna är ju helt förtvivlade här.
Magnus Pettersson är grönsaksodlare i Ramsjö, nästan en mil från det förgiftade området. Men de stora grossisterna vägrar att ta emot hans grönsaker innan dessa har testats och analyserats.
Ja, de vill ju inte alls köpa grönsaker här ute. För att de tror jag har gift i våra brunnar och sånt. Men det är ju så pass långt bort från Håsen så det skulle ju inte alls kunna komma gift hit.
Du får inte sålt någonting nu.
Inte några grönsaker alls. Nej.
Man kan ta proven men det finns ju inte analyskapacitet. Så att det dröjer väldigt länge innan vi får reda på detta. Och då hinner ju många odlingar bli förstörda under tiden. Mm. Och då handlar det om mångmiljonbelopp.
Vem ersätter det?
Det är en bra fråga.
17 oktober 1997.
Livsmedelsverkets experter ger idag lugnande besked. De som ätit kött från riskområdet behöver inte oroa sig. Halterna av gift är mycket låga.
Klockan är 8, Ekonyheter.
Flera av de tunnelarbetare som arbetat med det giftiga tätningsmedlet Rocagil vid tunnelbygget i Hallandsåsen visar symptom på nervskador. Detta enligt undersökningar som gjorts vid yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund. Hälften av de 150 arbetarna har hittills genomgått läkarundersökning och nu ska utförligare undersökningar av nervsystemet göras på samtliga arbetare från tunnelbygget. Vi hör Lars Hagmar, professor vid kliniken i Lund.
Det jag har sagt är att vi har hittills funnit att det finns arbetare som har symptom som skulle kunna vara förenliga med så kallad polyneuropati. Alltså stickningar, domningar, känselnedsättningar i armar och ben. Och de personerna kommer vi att utreda närmare med en neurofysiologisk undersökning.
Den 16 oktober 1997, Norge.
Idag presenterades den nya borgerliga regeringen i Norge. Kristdemokraten Kjell Magne Bondevik blir statsminister i en mittenregering med mycket svagt stöd i Stortinget. Och en av den nya regeringens första uppgifter blir miljökatastrofen vid tunnelbygget på Gardermobanan där samma gift har läckt ut som på Hallandsåsen.
Ja, idag gick han till kungen med sin ministerlista, det norska valets segerherre, kristdemokraten Kjell Magne Bondevik. Tillsammans med Centerpartiet och det liberala vänstre bildar han nu den första mittenregeringen i Norge på 25 år. Men också den regering som haft svagast stöd i Stortinget under hela efterkrigstiden. Regeringspartierna innehar bara en fjärdedel av stortingsplatserna.
Det avgörande är att den makter att etablera flertal från sak till sak. Och där tror jag att en centrumsregering ligger gott till rätte för att kunna göra det. Fordi vi kanske enklare än en regering med tyngdepunkt längre mot höyre eller längre mot vänstre, som också måste vara mindretalsregeringar. Vi kan lättare hämta växlande stötte från olika partier och bägge sidor i norsk politik i den graden snackar om två sidor.
Den nya regeringen har lovat sätta sprätt på betydligt mer av oljepengarna än den gamla socialdemokratiska. Bland annat står vårdnadsbidrag och ökade folkpensioner på programmet. Men den första stora uppgiften blir miljöskandalen vid tunnelbygget på den nya Gardermobanan. Liksom i Sverige har man använt tätningsmedlet Rocagil. Arbetet har fått avbrytas och den läckande tunneln håller nu på att torrlägga ett stort skogsområde. Vattendrag töms, marken spricker och skogen dör.
Vi får bära den kostnaden som är nödvändig för att sörja för att dessa spörsmål blir ryddet upp i.
Även om det innebär till exempel att man ska gjuta in tunneln helt så att ingenting kan läcka?
Jag vet inte om det är den riktiga måten att göra det på. Vi ska göra det som är nödvändigt. Och kostnaderna ved det och också möjliga virkningar i tid för denna Gardermobanen, det vill ha det norska stortinget få sig framlagt.
Men oavsett vad den nya regeringen vill göra i detta fall och andra så måste man alltså söka stöd för sina förslag på den borgerliga sidan både hos höyre och det högerpopulistiska Fremskrittspartiet för att få majoritet. Och Fremskrittspartiets ledare förutspådde idag en rad konflikter med regeringen, bland annat på just miljöområdet.
Nej, vi hoppas ju att den inte når fram när det gäller klimatpolitiken som blir vi kostar Norge tiotals miljarder kronor. Vi hoppas att den inte når fram när det gäller att öka överföringar till distriktsNorge och lägga en ineffektiv fortsatt matvaruproduktion som kostar oss mycket. Men det är inte någon enkeltsaker som är det stora problemet. Det är summan av många småsaker.
Bondevik har redan i pressen utsetts till mästare i att svälja kameler. Och dagen till ära hade Carl I. Hagen valt en slips med just det motivet.
Hur länge tror du att den här regeringen kommer att sitta?
Det kommer helt an på hur villigheten till att svälja kameler är. Visst, så länge den har villighet till att sitta så blir den sittande.
Den 16 oktober 1997. Var det inte det vi trodde om EU?
EUs jordbruksministrar ägnar sina sammanträden åt petitesser och detaljer istället för att ta itu med de stora och viktiga frågorna. Det hävdar idag en person som verkligen borde veta. Han var nämligen jordbruksminister Annika Åhnbergs närmaste man till för bara några veckor sedan.
Jag är både förvånad och besviken efter att ha varit i EUs ministerråd ett antal gånger. Förvånad därför att man sysselsätter sig väldigt mycket med detaljfrågor. Frågor som aldrig skulle kunna komma upp till en ministernivå i Sverige. Och besviken därför man inte diskuterar de strategiskt viktiga frågorna som till exempel Östutvidgningen.
Kurt Malmborg var till för några veckor sedan statssekreterare hos jordbruksminister Annika Åhnberg. Alltså den näst högsta politiskt ansvarige för den svenska jordbrukspolitiken. Men efter att ha suttit i eviga sammanträden med EUs jordbruksministrar i Bryssel och Luxemburg under ett och ett halvt års tid stod han inte ut längre. Det timslånga ältandet av hur stora golven skulle vara i kalvboxarna var bara en av alla de detaljfrågor som tog upp den dyrbara sammanträdestiden.
Det är allt från lutningen på lastbryggan när man har djurtransporter som till vilken kornstorlek det ska vara. Och där med jordgubbarna känner ju till vilken diameter det ska vara. Den typen av frågor.
Många timmar kan man diskutera lutningen på lastbryggarna på ett ministerrådssammanträde?
Ja, allt för lång tid. Jag har inte mätt det exakt. Men det är den typen av frågor som helt dominerar dagordningen, helt enkelt. Tyvärr. Det borde inte alls vara så. Jag har snarast kommit till slutsatsen att det är någon form av strategi. Genom att fokusera sig på små frågor så behöver man inte koncentrera sig på de stora strategiska frågorna.
Den största fråga som EUs jordbruksminister enligt Malmborg borde diskutera är EUs jordbrukspolitik och hur den ska reformeras. Jordbruket slukar idag halva EUs budget. Den andra stora frågan är EUs östutvidgning och de frågorna hänger ihop. Ska EU ha råd att ta in 10 nya medlemmar krävs en radikal bantning av jordbruksstödet.
Jag tycker inte att det finns något genuint intresse av att reformera jordbrukspolitiken och inte heller något genuint intresse av att få en utvidgning av unionen.
Den 17 oktober 1997. Nord-Sydkorea.
Två sydkoreanska bönder tillfångatogs och fördes idag bort av nordkoreanska soldater. Händelsen inträffade i den så kallade säkerhetszonen och förhandlingar om frigivning har inte gett några resultat nu.
I den södra delen av den demilitariserade zonen arbetade bönder på ett risfält. Två av dem gick för att leta efter ekollon och det var då som de greps av 12 nordkoreanska soldater. Enligt FN tog soldaterna sig in på sydkoreansk mark, men Nordkorea berättar en annan version. Det var bönderna som gick in på Nordkoreas territorium. Området bevakas av bland annat FN och FN fick idag besked från Nordkorea att fångarna skulle släppas inom 20 minuter, men det löftet bröts. Om eller när bönderna kommer att släppas är oklart. Sen Korea 1953 delades upp i två länder längs den 38:e breddgraden så är det kommunistiska Nordkorea ett slutet land. Det har en utbyggd armé men ett fattigt folk. De få som tagits in i landet vittnar om hungersnöd, men hur stor nöden är, det vet ingen. Nordkorea ogillar att omvärlden riktar sin uppmärksamhet mot landets ekonomiska problem. Och kanske är tillfångatagandet ett försök att få oss att glömma hungersnöden och istället fokusera blickarna på Nordkoreas militära styrka och dess fiende Sydkorea.
–17 oktober 1997, nära mellan Japan och USA.
USA och Japan har i sista stund undvikit ett handelskrig. Amerikanska och japanska förhandlingar kom till ett genombrott i natt, det rapporterar vår Washington-korrespondent.
USA står redo att blockera japanska fartyg från amerikanska hamnar. Kustbefolkningen hade redan ryckt ut. Det skulle vara straffet för att japanska rederier inte betalat böter om 30 miljoner kronor som amerikanerna dömt ut för att amerikanska fartyg i japanska hamnar inte blir behandlade under affärsmässiga konkurrensutsatta förhållanden. Handelskrig mellan världens två största ekonomier skulle skadat världshandeln. Amerikanerna skulle dessutom missat mängder av de japanska produkter de vill ha in i sin julhandel. Och aktiekurserna på Wall Street sjönk igår eftermiddag som en reaktion. Men det såg som nödvändigt att statuera exempel. Amerikanerna har i decennier klagat över att den japanska marknaden är sluten, medvetet svår att penetrera. Det amerikanska hotet hade effekt. Japanerna blev mera medgörliga. Ett avtal kommer att skrivas nu i helgen. Stridsåtgärderna blåses av senare idag. Staffan Emerson, Washington.
Oktober 1997. Sverige och väljarbarometer.
Klockan är 7, här är Ekot. Socialdemokraterna är klart största parti enligt Skops senaste väljarbarometer. Socialdemokraterna får 37,8%, Moderaterna får 30,4%. Den enda statistiskt säkra förändringen är att Vänsterpartiet backar med 1,8 procentenheter sedan mätningen i augusti-september. De får nu 7,2%. Miljöpartiet får 7,5%, Centern 7, Folkpartiet 6,4, Kristdemokraterna 3,2. Skop har frågat nära 1200 svenskar vilket parti de tycker bäst om i rikspolitiken.
Den 19 oktober 1997 om svenskt bistånd till det förut översvämmade Polen.
Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor i biståndsmedel till svenska företag som vill delta i återuppbyggnadsarbetet i Polen efter översvämningarna där. Och för att komma till största nytta ska de här skattemedlen i princip fördelas i fri konkurrens mellan företag som kan vara intresserade. Men i praktiken fungerar det inte så.
När statsminister Göran Persson i augusti gjorde ett blixtbesök i katastrofområdena i Polen så hade han med sig ett biståndspaket som bland annat innebar att Sverige skulle ge 50 miljoner kronor i stöd till återuppbyggnadsprojekt där svenska företag deltog. Skattebetalarnas garanti för att biståndet ska komma till bästa nytta i Polen är normalt att pengarna fördelas efter principen fri konkurrens och neutral upphandling. Men det är det inte fråga om när det gäller de 50 Polen-miljonerna. Ett svenskt företag som vill ha del av pengarna måste nämligen först försöka prata ihop sig med de polska myndigheterna, övertyga dem om sin förträfflighet och få dem att föra upp sig på den förslagslista som de sen skickar till det svenska regeringskansliet. På listan som nu ligger där så finns i huvudsak några företag som i somras råkade vara med på en officiell resa till Polen under ledning av handelsminister Leif Pagrotsky. Byggkoncernen NCC till exempel, som de polska myndigheterna nu förordar för ett skolbygge med svenska biståndsmedel. Ett annat byggföretag som kanske skulle bygga just den här skolan bättre eller billigare har i praktiken ingen möjlighet att få visa det. De flesta vet inte ens om att det ska byggas en skola. Börje Risingård är chef för den svensk-polska handelskammaren och sitter med i den kommitté som nu förbereder fördelningen av de 50 miljonerna. Han säger till Ekot att det inte är helt enkelt att omvandla biståndsbeslutet så att det följer svensk statsförvaltning.
Jan Mosander var reporter.
Oktober 1997, Nordkorea.
God kväll, vi börjar i Nordkorea. Den internationella hjälplandet nu får når inte de svagaste grupperna i landets svältdrabbade områden. Det här framgår av ett reportage som visas i utrikesmagasinet 8 dagar senare ikväll. Och Aktuellt har tagit del av en del av det unika materialet.
De är i provinsen Huichon, norr om huvudstaden, på väg upp i bergen och rykten går om en mycket svår situation. Men besökarna får inte se så mycket. Inte förrän de bryter det upplagda schemat och börjar besöka daghem mer på måfå.
Care International, non-government aid agency.
Många av dem har tappat energin. Deras stillhet är skrämmande. Om dessa barn glider in i undernäringens kategori 3 så kommer de att förlora förmågan att röra sig. Till och med förmågan att äta. Och då är detta ändå de friskaste barnen på daghemmet. Det visar sig att 20% av barnen stannat hemma, förmodligen för dåliga för att komma dit.
You've got skin problems. These kids are stunted. There's a sort of a lethargy amongst some of those kids. It's not a situation that where they die instantly. It's deteriorating very steadily. So without some attention or without a nutritional support to these kids, you'll see them move into category 3 and into a critical state where they'd need to go to hospital.
Kina och befolkningspolitiken, 20 oktober 1997.
Kina har idag en befolkningspolitik som går ut på att varje familj ska ha högst ett barn. Men landet kommer att få problem när det är dags för de barnen att försörja sina föräldrars generation. Det säger John Caldwell, en av de forskare som deltog i en stor befolkningskonferens i Peking som avslutades i helgen.
And you get a particular problem when two children, each from a one-child family, marry, so that you have one couple trying to support four aged parents.
Det blir särskilt besvärligt om två personer ur ett barns familj gifter sig och de ensamma ska försörja fyra åldrande föräldrar, säger John Caldwell. Under Mao Zedong upplevde Kina en babyboom när Mao uppmuntrade massorna att växa. Det är den politiken som kommer att kollidera med den nuvarande ettbarnspolitiken. Just nu innebär Maos babyboom att Kina har en ovanligt stor andel av befolkningen i verksam ålder. Bara 6 eller 7% av Kinas befolkning är idag äldre än 65 år. Det är ungefär en tredjedel av den andel pensionärer som Sverige har, säger John Caldwell. Men det innebär samtidigt att andelen pensionärer kommer att växa drastiskt om ett par decennier.
There are problems about having enough taxpayers to support so many old people. But one of the obvious adjustments is to raise the retirement age.
Kina får problem. Landet har helt enkelt inte tillräckligt många skattebetalare, säger John Caldwell. En uppenbar lösning är att höja pensionsåldern, säger han. John Caldwell är forskare från Australien. Han är också ordförande i en internationell organisation för studier av befolkningsfrågor. Han säger att den kinesiska ledningen nu börjar omvärdera sin befolkningspolitik. Ettbarnspolitiken har aldrig riktigt fungerat. Nästan var tredje barn som föddes i Kina i fjol föddes i familjer som redan hade minst ett barn. Dessutom har politiken inget folkligt stöd. Forskarna anser att Kinas befolkningsstatistik visar fel eftersom människor skaffar barn i hemlighet för att kringgå reglerna. John Caldwell ser tecken på att Kina snart kommer att ändra sin befolkningspolitik och han tror inte att det kommer att medföra någon större ökning av Kinas befolkningstillväxt.
They're caught in a bit of dilemma. They don't want their population to begin racing ahead again, and yet they would like to take off the pressure and be recognized by the world as having done so.
Kina står inför ett dilemma. De vill inte riskera att befolkningsökningen tar fart igen, men samtidigt skulle de vilja ta bort kontrollen och få omvärldens erkännande för det. Jag tror att de kommer att välja en försiktig medelväg, säger John Caldwell. Staffan Sonning, Singapore.
Vad är det egentligen som är Jugoslavien idag? Jo, det är så kallad Restjugoslavien som består av Serbien och Montenegro. Här är en del rapporter från ett val i Montenegro som berör Serbien och just Jugoslavien.
I Montenegro var det presidentval idag. Ett val som kommer att påverka hela Restjugoslavien.
Slobodan Milosevic, intill alldeles nyligen till synes ohotad serbisk despot, spelar demokratispel och lever farligt. Han har gjort sig till president över hela återstoden av Jugoslavien, men de män som han handplockat för att styra i hans rikes två delar har problem att hålla sig vid makten. Presidentvalet i själva Serbien ogiltigt förklarades för 2 veckor sedan, då löpte Milosevic egen kandidat risk för att förlora. Idag gäller det Montenegro, en lilleputtstat med 600 000 invånare, den andra delen av det som kallas Förbundsrepubliken Jugoslavien. Montenegrinerna engagerar sig starkt i den andra omgången av presidentvalet den här söndagen. För tillfället finns det en känsla av att rösterna kan påverka Jugoslaviens och president Milosevic framtid. Momir Bulatovic, Milosevics man, vann den första omgången med bara 2100 röster. Hans anhängare finns bland de äldre, bland kommunisterna och bland dem som tror på förbundet med Serbien. Bulatovic skräckpropaganda om vad som skulle hända om banden till Serbien skärs av fick dessa väljare att aktivera sig. Milo Djukanovic, 35 år gammal, redan nu Montenegros premiärminister, understödd av det unga och det intellektuella, är en skarp kritiker av Slobodan Milosevic. Om han vinner idag spekuleras det i att han kommer att verka för att Jugoslavien upplöses.
Och så utrikes. Efter gårdagens presidentval i Montenegro har den reformvänliga utmanaren Milo Djukanovic utropat sig som segrare när 90% av alla röster har räknats. Valet anses avgörande för det resterande Jugoslaviens framtid.
Försprånget är bara 7500 röster. Men i det lilla Montenegro med drygt 400 000 röstberättigare är det en avsevärd andel. Det här är inofficiella resultat. Och de kommer från Milo Djukanovics egna sympatisörer. Från den sittande presidentens sida, Momir Bulatovic, har inget sagt om att han har förlorat. Skulle det visa sig att uppgifterna stämmer, då innebär det stora omvälvningar. Inte bara för Montenegro, utan också för Jugoslavien. Där Montenegro utgör en av två delstater. Den andra är det mångfald större Serbien. Milo Djukanovic har nämligen förordat en betydligt friare ställning för Montenegro. Han vill inte att montenegrinerna ska lida under sanktionerna från omvärlden som framförallt riktar sig mot Jugoslaviens president Slobodan Milosevic och hans odemokratiska styre. Milo Djukanovic är en av Milosevics främsta kritiker medan Montenegros sittande president Momir Bulatovic alltid varit lojal. Valdeltagandet i Montenegro var högt. Alla var uppenbarligen medvetna om att den här gången var det ett ödesval och vallokalerna tvingades hålla öppet långt efter klockan 8 på söndagkvällen för att alla skulle hinna rösta. Enligt den tyska nyhetsbyrån DPA har myndigheterna av den här anledningen beslutat att förlänga röstandet även till måndagen. Kristina Gustafsson, Wien.
Den 20 oktober 1997, Sverige.
Och krönikan, den handlar först om kvinnor på stupstocken. För den senaste tidens högljudda krav på Ines Usmans avgång som kommunikationsminister och Gudrun Schymans comeback som vänsterpartiledare efter att ha fått behandling mot sin alkoholism. Det har fått Ursula Berge på Norrländska Socialdemokraten att fundera över jämställdheten i detta land. Och Ursula Berge räknar upp dem. Pia Markvard, Maria Leisner, Anna-Greta Leijon och Mona Sahlin. Och hon skriver: listan kan göras lång på politiker och höga tjänstemän som tvingas gå. Inte för att de förskingrat miljonbelopp eller gått på porrklubb. Men väl för att de varit lite klantiga, faller ur mönstret och ibland har lite dålig fingertoppskänsla. De som för dagen befinner sig på stupstocken är Gudrun Schyman, Ines Usman och Invandrarverkets kvinnliga generaldirektör. Och Ursula Berge skriver att det blir allt mer uppenbart att vissa kastas ut och tvingas avgå medan andra aldrig krävs på sin avgång för dumheter. Vissa jagas runt tills de kapitulerar och accepterar att avgå, andra bara duckar. Och hon frågar, var i består skillnaden? Att de är olika luttrade och att de tål olika mycket. Men hon fortsätter. Gatloppen i medierna visar ett annat mönster. Det är kvinnor som jagas och det är män som duckar. Jag säger inte, skriver hon, att den generaliseringen täcker alla fall. Det finns undantag, men det finns ett tillräckligt tydligt mönster för att det borde tydliggöras. Vi sänker ledande kvinnor och accepterar att män med samma klantighet bara duckar och fortsätter. Så ser mönstret ut. Och Ursula Berge tycker att det är dags att vi bestämmer oss. Och hon skriver, grova brott tycker vi självklart ska leda till att personen avgår. Men på grund av ren klantighet och dålig fingertoppskänsla jagar vi kvinnorna och skonar männen. Varför? Undrar Ursula Berge i Norrländska Socialdemokraten.
20 oktober 1997.
På Kuba hölls det kommunalval igår. Ett val där det visserligen fanns flera kandidater att välja på till en och samma post. Men enda skillnaden mellan kandidaterna utgjordes av personliga egenskaper. För politiskt stod de alla för absolut trohet mot Fidel Castro. De som har en annan politisk åsikt får inte ställa upp i val och inte ens tala om att de har en annan åsikt.
Det enda och dessutom rätt försynta försöket att offentliggöra en avvikande åsikt inför kommunalvalen ledde till fängelse. Det skedde redan i slutet av juni. Fyra ledande socialdemokratiska dissidenter uppmanade då på en presskonferens för en grupp utländska journalister till bojkott av valet. Några dagar senare satt de i fängelset. Och där sitter de fortfarande, utan att några formella anklagelser ännu har presenterats. Men de flesta av dissidenterna är ändå fria. Vad gör då de? Och vad kan de göra? Det finns något av stoisk uppgivenhet i Edgardo Sanchez blick. Men hans röst rymmer fortfarande den envishet som krävs för att orka fortsätta att slå huvudet mot väggen. Vilket ungefär är det enda de kubanska dissidenterna kan göra. Det enda vi kräver, säger Edgardo Sanchez, är att få tillgång till något slags utrymme där vi får uttrycka oss. Att vi får rätt att till exempel offentliggöra vår kritik av den ekonomiska politiken och våra egna förslag. För, säger han nästan vädjande, fosterlandet tillhör ju ändå alla. Det finns mycket missnöje på Kuba. Men dissidenterna lever ändå ett isolerat liv utan att egentligen nå så värst många annat än andra dissidenter. Arnaldo Ramos, som liksom Edgardo Sanchez också är socialdemokrat, han menar att rädslan fortfarande är för stor för att folk ska våga söka några politiska alternativ. Det handlar inte bara, eller ens framförallt, om den polisiära repressionen, säger han. Det värsta är nog det ekonomiska förtrycket. Och frågar han, vem vill riskera att ens barn inte ska få studera på universitetet? För så är det, hävdar han. Barnen till kända dissidenter utesluts konsekvent från universitetsutbildningen. Ändå är det på universitetet som man möter mest kritik mot systemet. Det är bara det, säger Arnaldo Ramos, att det inte tar sig några organiserade uttryck. Ännu, tillägger han med aningen av ett leende. Lars Palmgren, Havanna.
Oktober 1997. Sverige, Alingsås.
Ja, Alingsås fick idag ett chockbesked. Electrolux lägger ner sin fabrik och flyttar produktionen till Italien. 190 arbetstillfällen försvinner i slutet av nästa år. Och då blir Lena Börjesson och Patrik Tuneus på Electrolux av med sina jobb.
Ja, han sa att vi skulle jobba ett år till i samma takt och det blir gapskratt där inne. Det är nog ingen som är med på de noterna, tror jag inte.
Hur känns det just nu?
Det är ingen vidare. Jag har varit arbetslös innan i 3 år så jag var rätt glad när jag fick det här jobbet. Trivs som fisken i vattnet, men det skedde sig, tyvärr.
Jag tror de lurar aktieägarna. Och så tror de att vi ska städa och producera för fullt ett år till.
Du är på väg hem nu, eller?
Ja, det
är
jag. Jag skruvat färdig för idag. Hej då.
I juni, bara någon månad efter att Electrolux nye vd Michael Treskov hade tillträtt, avslöjade han att 25 av koncernens fabriker världen över och ett 50-tal av lagerställena skulle läggas ner. Det var för dålig lönsamhet i koncernen. Vinsten som 1996 var 3 miljarder kronor måste fördubblas, sa Michael Treskov. Genom det här beslutet blir mer än 10% av de omkring 100 000 anställda av med jobben under en 2-årsperiod. Sverige skulle inte skonas från neddragningar, men hoten var begränsade till storköksfabriken i Alingsås och ett 30-tal jobb i Åtvidaberg. Fabriken i Alingsås ställdes mot storköksfabriken i Italien. Och eftersom Electrolux är en av de största arbetsplatserna i kommunen har inte bara de anställda utan också kommunledningen i Alingsås kämpat för att få behålla jobben. De anställda i Alingsås har hävdat att fabriken är lönsam och att kvaliteten på de produkter som tillverkas i Alingsås är bättre än italienarnas. Det håller inte Per G. Hedström, ordförande i Electrolux storköksstyrelse, med om.
Det är självklart så att den italienska fabriken måste ha minst samma kvalitetsnivå som man kan klara i Alingsås. Det är ju ingalunda så att italienska produkter är speciellt undermåliga generellt sett.
Varför var det nödvändigt att flytta just fabriken från Alingsås till Italien? Hade det inte varit möjligt att göra tvärtom?
Ja, för diskmaskinsdelen hade det varit rimligt möjligt, däremot inte för helheten.
Sa Per G. Hedström, ordförande i Electrolux storköksstyrelse, och reporter här var Christer Fridén och Sten Ola Berdenius, Ekot i Göteborg.
Oktober 1997, lite från tunneln i Hanaltsåsen.
Intervju. I studion har vi nu Ingrid Gustafsson, blodanalyserna vid Hallandsåsen.
Ja, de visar att av 10 blodprov som har tagits så är det 7 arbetare som har uppvisat förhöjda halter av akrylamid i sitt blod. Och vad detta betyder, det vet vi ju inte riktigt än. Det finns en risk, en del har ju haft domningar och känselnedsättning och stickningar i ben och fötter. Och det kan vara en följd av detta. Nu ska ytterligare analyser göras och undersökningar av arbetarna. Men det här är alltså den första testen och ytterligare många blodprov kommer ju att tas.
7 av 10 arbetare man har tagit prov på hade alltså halter av akrylamid i sitt blod.
Oktober 1997, Japan.
Och så gäller japansk ekonomi. Idag la Japans regeringsparti fram ett nytt stimulanspaket för att komma ur den ekonomiska krisen. Men åtgärderna tycks inte alls räcka till, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Det var ingen som lät sig imponeras när regeringspartiet Liberaldemokraterna idag la fram sitt stimulanspaket i Tokyo. Den japanska ekonomin har haltat i flera år. Bara under det senaste året aktiekursen har sjunkit med 20%. Idag fick stimulanspaketet kursen att falla ytterligare 0,5%. Många hade väntat sig att paketet skulle innehålla skattesänkningar, men det gjorde det inte. Paketet innehöll åtgärder för att underlätta för Japans havererade fastighetsmarknad. Regeringspartiet föreslår också att Japans telemarknad ska slippa en del av sina regleringar. Och det här var långt ifrån tillräckligt för att lätta på den ekonomiska pessimismen i Japan. Det blev också i övrigt ännu en svart dag för Asiens krisdrabbade ekonomier. Den thailändska batten föll till ännu ett bottenrekord mot den amerikanska dollarn och kraven ökade på att premiärminister Shawalit ska avgå. I både Malaysia och Indonesien fortsatte också valutakurserna att falla. I Nordasien föll Sydkoreas valuta won till sitt lägsta värde hittills mot dollarn. Också i Taiwan fortsatte valutafallet idag. Staffan Sonning, Singapore.
Den misskötta vården av gamla på vårdhem och dylika inrättningar den senaste tiden i Sverige har upprört även statsministern. 21 oktober 1997.
Och händelserna på ett vårdhem i Solna där gamla människor vanvårdats har upprört statsminister Göran Persson som nu vill ha ett större statligt inflytande över framförallt vården av de gamla. Decentraliseringen har gått för långt, tycker han.
Jag ser på de rapporter vi har fått framförallt om äldreomsorgen och hur den hanteras att vi där får allt mindre nationell likvärdighet. Och om det är en utveckling som fortsätter så finns det anledning tycker jag för staten att reagera.
På vilket sätt?
Ja, det vi har sett i Solna är ju ett varnande exempel. Och det vi har sett i form av taxor, avgifter som varierar våldsamt mellan kommunerna är också ett annat exempel.
Ska man återgå till ökad statlig kontroll över det som kommunerna nu sköter?
Jag tror inte att det går att vrida klockan tillbaka. Det är meningen att kommunerna ska underställas staten, centraldirigeras. Däremot finns det anledning att utifrån ska vi säga, medborgarens perspektiv garantera den enskilde rättigheter. Och i det sammanhanget kan en lagstiftning eller en utvärdering eller inspektion från Socialstyrelsen vara någonting som är verkningsfullt.
Vad tänker du på konkret?
Jag tänker på hur gamla människor behandlas i vården. Människor som inte har förmågan själva att hävda sin rätt.
Ska kommuner och landsting kunna köpa upp tjänster, entreprenader eller någonting annat? Eller ska de sköta barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård själva?
De ska naturligtvis kunna handla upp. Men man måste komma ihåg att vid upphandlingen så kan det ske en konkurrensutsättning av verksamheten som pressar kvaliteten för långt. Och då skapar man nya problem som inte är avsedda.
Lämpar sig den här typen av verksamhet dålig för företag med vinstintressen?
Ja, det gör den. Och här finns en konflikt som jag tycker att vi blundar för. Det är behov hos människor som ska mötas. Och de behoven finns utan att dessa människor har förmåga att betala för sig. Och därför löser vi det här gemensamt med hjälp av att vi betalar med skattepengar. Och om man då till varje pris ska pressa tillbaka kostnaderna så kan till sist kvaliteten bli så pass låg att människors behov inte blir tillgodosedda. Den konflikten tycker jag vi har blundat för.
Och hur ska den angripas?
Ja, det kan vara ett sätt att dels följa upp och utvärdera med hjälp av inspektion. Det kan vara ett sätt att få in kvalitetskrav starkare i upphandlingen. Det kan vara utbildning och det kan också vara nationell lagstiftning.
Statsminister Göran Persson intervjuad av Inger Arenander.
–21 oktober 1997.
22 patienter på sjukhem i Danmark mördades av vårdbiträde.
Ja, i Danmark så har en kvinna anställd vid ett sjukhem anhållits misstänkt för att ha mördat 22 äldre patienter.
I förmiddags kom den 32-åriga kvinnan till Köpenhamns tingsrätt, rödgråten och klädd i stor vinterkappa, och hon förklarade sig icke skyldig till mord. Kvinnan är vårdbiträde och har varit anställd vid ett sjukhem på Västerbro i Köpenhamn, där hon alltså misstänks ha tagit livet av 22 patienter. Det är 15 kvinnor och 7 män, mellan 65 och 97 år. Enligt polisens uppgifter inträffade det första mordet strax efter att kvinnan anställts som vårdbiträde. Det var hösten 94 och det senaste mordet ägde rum i mars i år. Samma månad avskedades kvinnan, men det är ännu inte känt varför. Enligt polisen har kvinnan mördat patienterna genom att ge dem ketogan, ett morfinliknande, starkt smärtstillande preparat, ett medel som är narkotikaklassat i Sverige och som vårdbiträden normalt inte har tillgång till. Kvinnan kan själv ha gett patienterna ketogan eller som förmått en läkare att ge medlet, eventuellt genom att ge läkaren felaktig information om hur patienterna har mått. Läkaren som har haft hand om patienter på sjukhemmet är också anhållen. Han misstänks för grov försumlighet och oaktsamhet som lett till döden. Det 32-åriga vårdbiträdet åtalas inte bara för mord utan dessutom för förskingring och stöld. Det handlar om 629 000 danska kronor. Och det var just i samband med stölderna som polisen kopplades in första gången och då fick höra rykten om att det hade inträffat flera mystiska dödsfall på en viss avdelning på det danska vårdhemmet. Och det var just där 32-åringen arbetade. Den danska nyhetsbyrån Ritsos uppger att politikerna i sjukvårdsutskottet i Köpenhamn har känt till den här tragiska historien i ett halvår. Politikerna informerades av polisen men fick lova att inte säga något så länge utredningen pågick. Just nu pågår alltså häktningsförhandlingarna i Köpenhamns tingsrätt och samtidigt håller polisen på att ringa runt till anhöriga till de mördade patienterna för att berätta vad som hänt på vårdhemmet på Västerbro i Köpenhamn.
–23 oktober 1997, Algeriet.
Idag genomförs lokala val i Algeriet trots 6 års terror och trots att flera kandidater mördats inför valdagen så vill regimen i Alger slutföra sitt bygge av demokratiska institutioner i landet där partier håller möten och vardagspolitiken verkar fungera åtminstone på ytan.
Vi är på en fotbollsplan i Blida, centralorten i det område söder om huvudstaden som kallas Dödens Triangel. Det är partiet MSP, rörelsen för ett fredligt samhälle, som håller valmöte inför parlamentsvalet i somras. Nu är det dags igen, den sista byggstenen i den process som inleddes med en folkomröstning om författningen 1995 och som via presidentval och parlamentsval kommit fram till val till lokala församlingar i Algeriets samtliga 48 wilayer eller provinser. Regimens plan och fromma förhoppning är att när väl alla dessa fyra pelare har byggts färdigt ska Algeriet vara moget för att starta en dialog som är tänkt att leda fram till en ny samhällsordning. Landets väg till demokrati efter decennier av enpartivälde avbröts tvärt när militären genomförde en kupp mot den förre presidenten Chadli Benjedid i januari 1992. För att undvika att islamisterna inom den islamiska räddningsfronten FIS skulle segra i parlamentsvalet ställdes helt enkelt andra omgången in. FIS förbjöds och landet kastades in i en allt värre spiral av våld och motvåld. Inför lokalvalen har flera kandidater mördats. Bland annat sköts en kandidat för islamistpartiet MSP ner av okända gärningsmän. Som vanligt lades skulden officiellt på så kallade terrorister, alltså extrema islamister. Men många i Algeriet anar att regimen själv agerat för att få bort en av sina politiska motståndare. Det är i det klimatet som valen idag genomförs runt om i Algeriet och många både utom och inom Algeriet frågar sig till vad nytta. I en situation där få är säkra ens på varför det pågår ett krig i landet och där våldet inte ser ut att stoppas eller ens avstanna blir myndigheternas försök att bygga nya institutioner allt mer svårförståeliga. Vi vill ha fred, skanderade människorna på de valmöten som jag besökte i månadsskiftet maj-juni i år inför parlamentsvalet. De skanderade så oavsett vilket parti de stödde, men verkar inte ha blivit tillmötesgångna efter det valet. Frågan är om de kommer att nå längre på den vägen efter dagens lokala val i Algeriet.